Idag i Löftet podcast så har vi ingen mindre än Malin Ragnegård här. Välkommen hit, Malin.
Tack så mycket.
Otroligt roligt att du är med oss.
Jätteroligt att få vara med.
Ja, men vad härligt. Du, för de som inte känner till dig sedan tidigare, vem är du?
Ja, jag heter Malin och jag bor i Falun. Jag är förbundsordförande i Kommunal. Jag har varit det sedan november och blev nu för alldeles nyss här när vi hade kongressvald. Så det är otroligt hedrande och stort att få det förtroendet och det mandatet av kongressen att enhälligt bli vald till förbundsordförande för Sveriges största välfärdsfackförbund. Så ja, så det är enormt stort så där. Men annars så har jag varit fackligt aktiv i sen jag var 21 år. Jag har min yrkesverksamma bakgrund inom LSS-branschen. Jag har jobbat som personlig assistent på gruppbostad, daglig verksamhet och servicebostad. Gick med i facket när jag var 19 och blev strax efter det då också fackligt aktiv. Och har varit det sedan dess på olika nivåer och på olika platser. Först på arbetsplatsen såklart när jag var personlig assistent, men sen också på sektionen i Falun. Och haft olika uppgifter och uppdrag. Sen blev jag vald till sektionsordförande. Och efter det så fick jag också förtroendet att vara avdelningsordförande för avdelning Bergslagen, som är då Dalarna och Västmanlands län. Och sen i september 2020 så blev jag invald i förbundsledningen då som förbundssekreterare och viceordförande. Men sen i november förra året då när Tobias blev vald partisekreterare i Socialdemokraterna. Så klev jag in i den rollen och blev nu då som sagt kongressvald här alldeles för ett par veckor sedan bara.
Vilken snabbspolning genom ett jättearbetsliv med otroliga. Mm. Det känns som att du har gjort en spännande resa sen du började jobba där när du var 19.
Mm, verkligen. Det är helt enormt faktiskt när man tänker tillbaka på det. Det är häftigt. Och det är så det ska vara i en demokratisk och medlemsstyrd organisation. Att man liksom engagerar sig och man får förtroende och man gör det man tror på och det man brinner för, och så kan man ta sig dit man vill och önskar och det som medlemmarna vill att man ska vara. Jag brukar alltid säga det, att jag vill vara där i vår förening där jag gör mest nytta och kan bidra på bästa sätt. Och det hoppas jag att jag har fått möjlighet nu då till under hela den här resan.
Verkligen, jag tänker att vi kan återkomma till det, liksom vad du kan bidra med där som ordförande. Men nu när du berättade lite om att du blev aktiv så tidigt ändå, för 21 år och blev aktiv i fackföreningsrörelsen, det är inte sent i alla fall. Även om det finns de som blir aktiva ännu tidigare så är det definitivt inte sent. Vad var det som fick dig att bli intresserad där i 19-20-årsåldern?
Ja, men det allra först och främst anledningen till att jag gick med i facket, det hade jag fått med mig hemifrån. Och det möter man ganska ofta med de som är så här i min ålder, 40 plus och så, att ja, men man fick det hemifrån. Eller så fick man det på arbetsplatsen, att här är vi med i facket. Så det var, jag hade det hemifrån. Min mamma sa när jag fick mitt första jobb att nu ska du gå med i facket. Jaha, sa jag, så gjorde jag det.
Precis samma här faktiskt.
Och det är inte riktigt så längre, men så var det. Men jag hade väl inte riktigt fattat grejen så där, men jag gick med för att man skulle vara med. Men sen så var jag då personlig assistent och då var det sektionen som kallade till medlemsmöte för just personliga assistenter, för de ville ha dels lyssna in, men också så saknade man fackliga ombud bland just personliga assistenter. Så det var väl liksom deras tanke att försöka få någon eller fler att bli intresserad. Och jag gick på det där mötet, jag vet inte riktigt varför, men det var väl någonting som fick mig så där att vara nyfiken och fundera över vad det var som skulle hända på ett sånt möte. Och jag blev alltså det var någonting som hände ganska så direkt. För jag hade jag hade under en tid så där börjat fundera över att det var saker som jag tyckte var lite konstigt. Och det var liksom jag som yngst och som inte hade barn och sådär. Jag fick ofta liksom det sämsta schemat. Jag fick jobba mest helger. Mm. Jag fick inte jobba heltid. Så det var många sådana saker som jag liksom började fundera över. Så jag bara, men ska det vara så? Vad kan man göra åt det? Och så där. Och när man då kom på det här mötet och får veta att det går att göra någonting åt det man tycker är fel. Det går att som hjälpas åt och förändra saker. Så blev jag väldigt direkt sådär att wow, här kan man ju faktiskt göra. Här kan det börja hända saker och det finns fler som tycker som jag och så. Så jag blev väldigt taggad och de såg väl det sådär att här var det en ung person som det hände någonting med. Det tändes någonting sådär. Och jag gick tillbaka ganska så snart till min arbetsplats och frågade om de skulle vilja välja mig som fackligt ombud. Och det ville de. Så då blev jag vald där och gick den här första grundutbildningen. Och på den utbildningen så var det väl också så att kursledarna såg också sådär att men här är ju någon som nog vill engagera sig mer och som vi ska ta vara på. Så jag hade väldigt tur att så ung få börja engagera mig väldigt brett och mycket. Och då främst med ungdomsfrågor i början med skolinformation och hålla i ungutbildningar och så. Så att, och sen liksom, ja, ju mer man lär sig desto mer vill man veta och desto mer både taggad och förbannad blir man ju för man får veta liksom hur mycket som är fel och hur mycket man faktiskt kan göra åt det. Så att, ja, efter det så bara rullar det på.
Vad betyder det för dig att bli sedd så på flera liksom, olika platser längs din resa?
Ja, men det betyder väldigt mycket. Det är ju en sån här personlig utveckling också som man tänker tillbaka på. För jag var väl inte den i skolan som var den som älskade att stå inför klassen och sådär. Även om jag gick i estetiskt program, dans och teater och sådär, så var jag ju inte den som liksom tyckte om att stå inför folk och liksom hålla föredrag och så. Lite tillbakadragen och så. Men att få den här plattformen och det jag kände ganska snart var ju att jag vill ju förmedla det här som jag har fått till mig till andra. Jag vill ju att fler ska fatta att vi faktiskt kan förändra saker. Och vi har massa rättigheter som ju alldeles för få vet om. Så att bli sedd i det och också få möjligheter att få liksom, få förmedla det vidare, att stå inför skolklasser och på utbildningar och hålla kurser. Det blev helt plötsligt jätteroligt när jag hade det här viktiga budskapet och när jag såg också att jag fick respons för det. Så att det har betytt otroligt mycket även för mig som person. Så. Mm.
Du berättade om skolinformation. Vad är det för någonting?
Ja, men vi är ju ute på alla fackförbund som har liksom, yrkesprogram på gymnasiet som utbildar sig i yrken som vi organiserar. De ska ju vi också besöka redan på gymnasiet. Och vi har ju då i kommunal vård- och omsorgsprogrammet, vi har barn- och fritidsprogrammet och vi har också naturbruk med olika grenar där som vi besöker. Och där är det ju att ge information om vad facket är för någonting. Vad man har för rättigheter och vad det finns för möjligheter. Och att man får liksom en första introduktion i arbetslivet. Och vad facket faktiskt, vad man själv kan bidra med och vad facket kan bidra med och vad vi kan göra tillsammans. Så det är ju otroligt viktigt just också utifrån det som är att man kanske inte får med sig det här. Man kanske inte har det naturligt hemifrån och så. Så är det ju otroligt viktigt att vi finns där ute och är en del av den som samhällskunskapen. Det borde ju vara en naturlig del. Tyvärr är det inte det i skolplanen. Men där är ju vi en jätteviktig del.
Vad värdefullt att få det redan innan man kommer ut i arbetslivet. Det slipper liksom gå åt skogen innan man får reda på vad facket är. Utan man kan liksom se till att det inte skiter sig istället.
Mm. Ja, förhoppningsvis så kan vi ju bidra till det lite. Att man har någonstans där bak i huvudet. Ja, men det är nog någon som har sagt det här till mig någon gång. Så där. Var det inte? Man känner igen någonting och kan använda användning för det. Det är ju verkligen förhoppningen. Och att de blir, att det känns naturligt att bli medlem när man kommer ut i arbetslivet.
Kan man bli medlem redan när man går i skolan? Eller får man vänta tills man har kommit ut i arbetslivet?
Det ser lite olika ut i olika förbund det där. Vi hade faktiskt en väldigt stor diskussion om det på vår kongress. För vi har haft ett studerandemedlemskap som har varit gratis tidigare. Sen tog vi bort det under en period och så har man liksom fått betala den lägsta avgiften. Men det är ju klart att om man är liksom vuxenstuderande, då är det väldigt prisvärt och bra. Men är man gymnasiestuderande och får sitt CSN endast, så kanske det inte känns lika värdefullt att betala. Så att det var uppe och vi hade en lång diskussion om det, och nu ska det utredas hur vi ska kunna ta tillbaka det här studerandemedlemskapet igen. Så att det är på gång.
Då är det väldigt färskt och nytt.
Väldigt roligt, ja. Ja,
vad häftigt, ja. Vad roligt.
Mm.
Och det beslutades på kongressen, sa du?
Mm.
Och den har varit väldigt nyligen, om jag har förstått rätt.
Ja, det var här första veckan i juni.
Ja, då är det väldigt färskt. Mm. Vad härligt. Mm. Vad gör man på en kongress? Vad finns den till för?
Ja, men kongressen är ju... alltså det är demokratins hjärta verkligen i en förening. Det är ju det högst beslutande organet. Alltså det högst beslutande mötet i hela Kommunal. Eller i den förening som man verkar i. Då. Och vi i Kommunal har kongress var tredje år. Och mellan dem så har vi förbundsmöte varje år. Och då är det ju, då väljer medlemmarna ombud från alla olika avdelningar runt om i landet. Vi har 13 avdelningar från norr till söder. Och så får man då olika många mandat, olika många ombud beroende på hur stor avdelningen är, hur många medlemmar avdelningen har. Och så utser man de här personerna då som ska företräda alla andra medlemmar. Representativ demokrati.
Just det,
att man väljer några som företräder många. Och till en kongress, då har ju också alla medlemmar möjlighet att skriva motioner. Och det är alltså så här förslag. Förslag på vad Kommunal ska förändra, vad vi ska driva, vad vi ska prioritera. Och det kan ju handla både om vad vi ska som förening, att vi ska ha en annan sorts avgift eller att vi ska, ja, sådana interna saker i vår fackförening. Men det kan ju också handla om vad vi ska driva för frågor opinionsmässigt eller politiskt eller i avtalsfrågor och sådana saker. Och till den här kongressen så hade vi ju rekordmånga motioner. Det var dubbelt så många sedan förra kongressen, och då var det rekord. Så den här kongressen var det över 1500. Motioner.
Wow, vad häftigt.
Ja, så det är ju ett enormt engagemang hos medlemmarna i Kommunal, verkligen. Så det är ju jättehäftigt. Så att det var mycket att behandla och mycket att göra och ta ställning till under de där dagarna.
Det förstår jag verkligen. Var ni inte trötta?
Jo, vi var jättetrötta. Men det är också så roligt. Och jag var runt och träffade de här olika delegationerna, som det kallas, då, de här olika avdelningarna innan. Och det var väldigt många nya också. Ungefär hälften av ombuden var på en kongress för första gången. Och jag brukar kalla det som att man går in i den här kongressbubblan. Så man går in där första dagen och sen så liksom är man i den här bubblan. Och så när man kommer ut så vet man knappt vad som har hänt utanför den andra världen. Utanför den där kongresshallen. Men det är så otroligt roligt. Och man träffar ju andra företrädare som brinner för samma saker som en själv och får diskutera viktiga frågor som handlar om våran vardag och hur vi vill att vårt samhälle ska vara och hur vi vill stärka våran förening. Och där. Men visst är man jättetrött efteråt, men när man är där då går man på adrenalin och så då är det bara, då kör man bara.
Vad häftigt, det låter som en upplevelse.
Verkligen. Man skulle önska att alla fick vara med om en kongress. Det är lite svårt som vi har den här representativa demokratin. Men det var ändå många som följde den. Vi hade ju livesände den. Och det var så roligt att man fick höra exempel från att olika arbetsplatser hade den där livesändningen som stod på. Liksom. Och så kunde man titta lite när man hade tid och möjlighet. Och så där. Så att det är det man önskar, att många ska i alla fall kunna ta del av det.
Precis. Går det att titta på i efterhand om man skulle vilja titta på det? Finns det kvar?
Ja, men det ska det göra. Jag vet inte exakt hur länge, men än så länge ska den finnas kvar på kommunal.se.
Och det var ju alltså på den här kongressen då som du blev vald till ordförande. Du blev nyvald men hade tagit över egentligen från en som hade då hoppat av, Tobias då, som du beskrev tidigare, som hade fått ett annat uppdrag. Hur kändes det att ha alla de här ombuden som representerar så många medlemmar som Kommunal är och att du valdes? Hur kändes det i kroppen där och då?
Ja, men det är verkligen helt enormt. Det är ju 188 ombud och sen så är det förbundsstyrelsen som är 17 och sen är det också massor med andra människor runt omkring. De får allting, så det är ju flera hundra personer där och sen vet jag att det är många som tittar. Men det som är framförallt så stort, nu var ju jag, vilket ju också känns väldigt stort, ensam nominerad. Så jag hade liksom på känn sådär att det skulle väl bli så. Men ändå när man sitter så är man otroligt nervös. Fast det inte finns någon annan nominerad så det kan liksom inte gå på så många andra sätt. Men jag var ändå så väldigt pirrig och nervös. Och när de säger liksom att, fråga kongressen då, om vi kan gå på valberedningens förslag. När de berättar då det. Och alla ropar ja. Och så ställer sig alla upp och klappar händerna. Och alltså då kommer ju bara tårarna. Det är så stort. Jag har liksom levt och andats i Kommunal liksom nästan hela mitt vuxna liv. Så det känns verkligen ända in i själ och hjärta. Och ja, det är så enormt. Jag grät och... Det var väldigt stort. Jag känner mig otroligt stolt och hedrad.
Det låter som en underbar känsla verkligen. Vad häftigt. Ja. Stort grattis igen för förtroendet. För det är ju någonting väldigt stort att faktiskt få ett förtroende. Det är inte bara ett ord utan det är ju faktiskt att människor litar på att man ska företräda dem på liksom ett bra sätt. När du kom hem från kongressen, och du har ju varit ordförande ett litet tag innan då. Vad gör en ordförande i vardagen? Hur ser en dag ut för dig? Jag förstår att det kan vara olika, men liksom något exempel sådär. Vad gör en ordförande om dagarna?
Veckan efter kongressen, det var ju lite helg då, vilket var skönt att få landa lite hem hos familjen och så. Krama barnen och mannen och katterna och sådär. Men sen när man kom tillbaka så var det ju också häftigt. Det var ju inte bara jag som blev vald utan vi var ju en hel förbundsledning och en förbundsstyrelse som blev vald. Men det var ju också, vi utökade ju också förbundsledningen så vi blev 4 stycken. Så det var ju väldigt spännande och stort också att vi skulle träffa, även om vi kände varandra så, men vi skulle träffas och liksom, ja, men prata ihop oss som ledning och hur ska vi nu jobba framåt och hur ska den här fördelningen mellan oss vara. Så det har ju varit mycket sånt under förra veckan att vi liksom skulle få sitta ner och ta oss den tiden till det. Men annars så... Som du säger, det ser otroligt olika ut. Men det jag vill och försöker göra det är att vara ute i organisationen. Jag vill vara en, det har alltid varit mitt motto att vara en synlig och närvarande ledare. En facklig ledare oavsett vilken nivå så där jag har varit det på. Så har det varit ett viktigt motto för mig att jag ska träda före och vara närvarande och tillgänglig. Och det är också viktigt för ordföranderollen. För jag ska ju vara liksom rösten och ansiktet utåt för hela vår förening många gånger. Och förmedla det som är viktigt för medlemmarna i Kommunal. Både ut i media men också mot politiker och andra liksom, intressenter så där, som är viktiga för oss att opinionsbilda med. Och då måste jag ju vara ute och lyssna in hela tiden. Även om jag liksom vet och känner det. Vad som är viktigt så behöver jag ju ha det med mig och det blir också mer trovärdigt när jag kan säga att jag var på en förskola förra veckan och då sa de så här eller jag var på den här bussdepån så att det är viktigt för mig och det är också roligt för mig, det är viktigt för organisationen men sen är det liksom en trovärdighetsfråga så att mycket lyssna och vara närvarande i organisationen men också mycket att träffa personer, aktörer, partier som det är viktigt att föra ut våra frågor till och opinionsbilda i media och på andra sätt. Så att det är mycket sånt som det handlar om.
Det låter som att du träffar många människor om dagarna.
Mm, det gör jag.
Mm. Kan du på något sätt behöva lite lugn och ro efter liksom, en vecka på jobbet där du har träffat jättemycket människor? Är det liksom katterna och barnen då, eller tar du återhämtning på något annat sätt?
Nej, men det är mycket katterna och barnfamiljen och även vara ute och gå. Jag älskar att vara ute och gå både i skogen, men ja, plugga in hörlurarna och lyssna på någon bok eller någon podd eller någonting och sen vara ute och gå. Men bara vara och vara nära de som, eftersom jag veckopendlar också, så jag är borta mycket veckorna, så att det känns ju som en jätteviktig del att få tanka kärlek och energi av dem då.
Är det viktigt, var det viktigt för dig att bo kvar? Det var i Falun som du bor kvar, gissar jag. Ja. Mm. Var det viktigt för dig och självklart att bo kvar? Eller funderade du någon gång på att flytta till Stockholm och ha närmare till jobbet och så?
Nej, men det var självklart då. Och mina barn, inte nog med att jag blev fackligt aktiv tidigt. Jag fick också barn tidigt. Så att jag var 22 när jag fick mitt första barn. Så att de är liksom ganska stora nu. Men det har varit viktigt att vara kvar. Och framförallt liksom för att jag vill vara närvarande i barnens liv och sådär. Men ju äldre de blir och om det till slut bara liksom är jag och min man och katterna som bor kvar hemma. Min man är undersköterska, så att han har ju möjlighet att kunna jobba var som helst. Så vi får väl se hur det blir framöver. Men jag älskar att komma hem till Falun och just ha den här närheten till naturen och känna det här lugnet och den här lite mindre stan och sådär. Så att ett tag till kommer jag försöka hålla mig fast i Falun, absolut.
Men jag tänker att det också skulle kunna vara liksom ett sånt perspektiv som man har med sig. Att man är i Stockholm och agerar, men man har med sig liksom verkligheten hemifrån. Lite samma sak som att ja, du är ordförande nu, men du har med dig dina erfarenheter från när du var personlig assistent. Att det liksom blir en form av verklighetsförankring som finns kvar.
Ja, men det är viktigt och jag tycker det. Men det är härligt att åka ner på stan i Falun och man känner alltid igen folk och sådär. Och man har ändå, jag har ju växt upp där, även om jag från början faktiskt är från Stockholm. Jag är född i Stockholm, men min mamma flyttade upp till Dalarna när jag var 11-12 år. Så sedan dess har jag bott där uppe. Så det är ju liksom en jättestor del av livet som jag värdesätter otroligt mycket. Och jag älskar den staden. Så att det betyder mycket att få komma hem och det är det som känns som hemma.
Det förstår jag verkligen. På vilket sätt tar du med dig din bakgrund i LSS med i ditt ordförandeuppdrag?
Ja, det är nog på fler sätt än vad man kanske tror. Sådär. Jag älskar verkligen det jobbet. Det är en liten sorg fortfarande att jag inte kan vara kvar i det på samma sätt. Förut, innan jag blev invald liksom i förbundsledningen, så var jag ute och jobbade fortfarande lite då och då. Senast var våren 2020 var jag ute och jobbade i 3,5 månad. Och det betydde jättemycket. Men det som jag har lärt mig väldigt mycket av, det är dels är att jobba med människor som inte alltid har tal som sin kommunikationsväg. Utan man får liksom lära sig mycket att lyssna in och se andra människor och lära sig att ha kommunikation på flera olika sätt. Och ta människor där de är och inte ta saker för givna. Och också den som har väldigt nära till känslor är ju också någonting som är väldigt typiskt och som jag älskar i det jobbet. Och det tar jag också med mig. Så att det är ett fantastiskt arbete som jag är väldigt glad över att få ha jobbat inom. Mm.
Det är också en viktig bransch på ett sätt i Kommunal, för den är ganska utsatt på flera sätt. Personlig assistans. Hur ser den arbetsmarknaden ut idag från Kommunals perspektiv då, tänker jag?
Mm. Ja, men just personlig assistans är ju, ja, det är utsatt, och det är det som du säger, det är ju väldigt många kommuner nu som också har liksom lagt ut för sin personlig assistans. Det är liksom färre och färre kommuner som själv har assistansen i kommunen. Utan det är väldigt, det är nästan vanligast att det är en privata utförare som har, som är arbetsgivare då. De kollektivavtalen är liksom rent krasst sämre. Man är inte tillsvidareanställd, men fast man kan ha jobbat jättemånga år så är man ändå inte tillsvidareanställd till exempel. Många har inte en månadslön utan man har timlön. Så det är många sådana saker som gör att det är osäkerhet i branschen. Och tyvärr så är det också många gånger ett genomgångsyrke. Att man inte stannar kvar fast det är så otroligt viktigt med den här kontinuiteten. Och där behöver man ju fundera på varför det är så och höja statusen och framförallt då villkoren för att det ska bli mer tryggt. Att man ska känna det som en, att det här liksom är ett framtidsyrke som jag vill stanna kvar i. För att det är ett fantastiskt jobb, även om det är väldigt utsatt många gånger. Man är i någon annans hem och det kan ju se ut på väldigt många olika sätt. Ibland finns det en familj i hemmet som man ska liksom ta hänsyn till. Det finns anhöriga, det finns, ja, och man jobbar liksom väldigt nära och väldigt ensam med personer i, som då, eftersom de har rätt till stöd och hjälp, så har de ju någon form av sjukdom eller diagnos eller sådär. Så att det är klart att det är ett utsatt yrke, men också ett väldigt fint och viktigt yrke. Alltså man är ju verkligen att någon är så beroende av det som jag gör och att jag finns där, är liksom, det är helt avgörande för att den personen ska kunna verka i samhället och få ett fungerande liv och sådär. Så att det är ett väldigt ansvarsfullt och komplicerat jobb på många sätt, men väldigt fint och betydelsefullt också.
Lite som att praktiskt på ett sätt jobba med alla människors lika värde.
Mm.
Att faktiskt få människor att få de möjligheter de inte kan ge sig själva. Hur kan Kommunal, om jag jobbar inom personlig assistans till exempel och jag lyssnar på det här, hur kan jag som medlem i Kommunal vara med och driva på för bättre villkor? Till exempel då inom personlig assistans, men kanske generellt också.
Ja, men framförallt är det ju att det första steget är att bli medlem. Det är liksom jätteviktigt att alla som kan vara medlemmar i Kommunal också är det. Och det är ju det är ju steg ett, som att man organiserar sig i det fackförbund som då äger kollektivavtalet. Det är de som organiserar arbetarna så i den branschen. Men sen är det ju också att det räcker inte bara att bli medlem, precis som jag blev. Jag blev medlem, men vi fattar inte varför. Utan man ska ju bli medlem, men sen är det också viktigt att förstå varför man är medlem och vad man har för rättigheter och möjligheter med det medlemskapet, vad man kan göra av det. Och då skulle jag ju rekommendera alla att börja med att få en medlemsutbildning. Det är verkligen väl investerad tid. Man tar ledigt från sitt jobb och sen får man betalt av Kommunal för att gå. Det brukar vara 2 dagar och där får man veta lite grann om det mesta. Om vad facket är för någonting, vad Kommunal är, vad den här medlemsavgiften man betalar varje månad, vad går den till, vad är det som ingår i den. Det till exempel i Kommunal ingår det försäkringar, det kanske inte alla vet om, och hur kan jag nyttja dem, vad har jag för möjlighet att påverka, vad har jag för rättigheter på jobbet och vad kan jag göra om jag skulle vilja förändra någonting på min arbetsplats och sådär. Så att man får lära sig väldigt mycket, och så får man ju träffa andra också och skapa kontakter och nätverk och sådär. Så att det är väl liksom, om alla blir medlemmar på arbetsplatsen och alla går en medlemsutbildning, då har man en otroligt bra grund. Sen är ju liksom nästa steg att kanske, eller att då utse någon som man vill se som förtroendevald. Som man har förtroende för att vara fackligt ombud på arbetsplatsen. Att företräda oss andra och få en extra, lite längre utbildning och få mandat att kunna driva de här frågorna som vi vill förändra. Så att de 3 stegen, så det är liksom det som är viktigt och avgörande om man vill göra skillnad på arbetsplatsen.
Så den här representativa demokratin som du pratar om i kongressen, den, mm. den kan man säga börjar redan på arbetsplatsen.
Ja, precis.
Mm. Mm. Och sen är det då att vara aktiv medlem, och för att kunna bli det så är det bästa första steget att gå medlemsutbildning.
Ja, det tycker jag absolut.
Mm. Vi på Albins folkhögskola jobbar ju också med facklig bildning, och det är ju någonting som vi också tror på, att det är viktigt med kunskap för att kunna liksom ta makten över sitt eget liv och sitt eget arbetsliv då, framförallt när det handlar om fackliga frågor. Vad skulle hända om vi inte gjorde det?
Ja, men då skulle vi överlämna makten till någon annan, och det är lite så med alla. Det är lite sådana också, rösta i valet. Om inte jag röstar så gör någon annan det åt mig. Mm. Och då kan inte jag vara med och styra över den rösten. Och det är lite samma, eller det är exakt samma sak. Om inte jag blir medlem i facket utan låter, ja, eller ser till liksom då att vi är färre som organiserar oss. Då kommer det ju också bli svårare för oss att i förhandlingar med arbetsgivaren få till förbättringar i våra kollektivavtal. Eftersom vi är färre, det är det här, vi är starka tillsammans, och ju fler desto starkare. Det är så här, det är en klass, det är så på riktigt liksom, att det är det handlar om, och gör vi inte det, då tillåter vi att liksom, den här planhalvan som vi och arbetsgivaren har då, när vi har varsin planhalva, så ska vi förhandla och mötas någonstans, som arbetsgivarens planhalva blir större och större ju färre vi blir. Och om vi dessutom inte heller bildar oss, då kommer vi ju arbetsgivaren kunna komma till oss och säga att nej, men så här är det, så här står det i avtalet, och jag har rättigheter att göra på det här viset, och det är bara att skriva under här, och du har ingenting att säga till om, för det är jag som bestämmer. Och har inte vi då kunskapen, då har vi inte heller någon makt att faktiskt säga ifrån och ta ställning och höja våra röster och säga till när någonting är fel. Ja, då får man ju förlita sig på andras kunskap. Och det är ju inte så säkert att den gynnar oss som arbetare och kollektiv.
Nej, vi har ju helt olika intressen.
Verkligen.
I arbetslivet. Det känns ju viktigt att ha koll på läget så där, när man får se vad händer annars. Ja, det är någon annan som tar makten och någon annan som kan... det kan ju finnas ärliga människor som säger precis som det är, men det kan ju också finnas de som hittar på. Det är osäkert, då är det bättre att ha kollen själv som medlem. Och det kan man ju tänka också, jag tänkte när du pratade om vad får man egentligen för medlemsavgiften. Ja, utbildning är ju en direkt att faktiskt få valuta för medlemspengarna, att anmäla sig till en utbildning.
Verkligen, och bara det att kunna, även om man har gått en utbildning så kanske man inte kommer ihåg allt eller lär sig precis allting på den utbildningen. Och att bara kunna ringa upp någon eller komma förbi sektionsexpeditionen och fråga, nu sa min chef så här, är det rätt? Eller nu ska jag skriva under det här pappret, är det okej? Mm. Att ha någon att hela tiden kunna rådfråga. Är man inte medlem, då måste man ju ta reda på allting sånt själv. Och det är inte så himla lätt med alla lagar och avtal och olika paragrafer hit och dit och veta exakt vad som stämmer. Så det är ju en enorm förmån också att bara kunna vända sig till någon och få tips och råd på vad man ska tänka på.
Mm. Ja, väldigt värdefullt. Och på sektionen, där hade du också varit aktiv en gång i tiden som sektionsordförande, va?
Mm.
Vad gör man på en sektion? Vad är det liksom? För det är det närmaste medlemmarna, om jag förstod det rätt på dig.
Ja, det kan ju finnas klubbar också, men sektioner är ju, det finns en sektionsexpedition på varenda ort i Sverige, vad jag vet i alla fall. Att vi är väldigt representerade och närvarande ute i landet, vilket känns otroligt bra. Och sektionen är ju då, det är också representativ demokrati. Den samlar ju då under ett geografiskt område, om det är under en kommun, en region eller kanske flera kommuner eller en bransch, eller lite beroende på hur man har valt att organisera sig. Så är det en sektion som organiserar ett antal medlemmar som tillhör den sektionen. Och sen har man, precis som på en kongress, så har man då medlemsmöten. Och då har man nomineringsmöte och man har årsmöte där man har möjlighet då att både nominera och välja de företrädare. Man väljer en sektionsordförande och man väljer en sektionsstyrelse som då ska leda det fackliga arbetet på sektionen. Och sen utifrån det så har man då förtroendevalda som jobbar med ombuden på arbetsplatserna, inte minst för att flytta fram våra positioner och komma i mål med det som vi har bestämt oss för att vi ska göra. Så allting från kongressen, liksom, det ska ju sippra ut i hela organisationen. Ut i avdelningar och sektioner, ut på arbetsplatser, så att det blir en röd tråd och så att vi liksom driver samma frågor åt samma håll.
Det är som ett kretslopp. Idéerna kommer från medlemmarna in på kongressen och sen kommer de tillbaka för verkställande ute på arbetsplatserna. Och så.
Exakt. Ja. Mm.
Häftigt.
Det är vackert.
Mm. Ja, verkligen. Att få möjlighet att påverka som medlem. För det kan ju kännas lite knöligt ibland att man inte riktigt vet hur man ska gå tillväga och så. Men vet man att man kan gå medlemsutbildning, man vet att det finns en sektion som man faktiskt kan höra av sig till, då är det ju närmare till vägledning. Du nämnde här tidigare att om vi inte själva tar makten så gör någon annan det, lite som det är i ett val. Mm. Och vi står ju här inför ett val i Sverige snart och där kommer Kommunal vara aktiv. Hur kommer det sig att Kommunal engagerar sig politiskt?
Ja, men jag brukar säga att dels så är det så att ingen annan kommer göra det åt oss. Det är lite det är exakt samma sak där. Höjer inte vi vår röst och talar om vad vi tycker och driver opinion för det, så kommer ingen annan att göra det åt oss. Det är inga andra politiker eller partier som fullt ut vet exakt vad det är för någonting som medlemmarna Kommunal står inför och vad vi skulle vilja förändra. Utan vi behöver finnas där och se till att partierna och politikerna lyssnar och tar till sig det här. Men sen är det ju också så att de politiska besluten rör ju oss så otroligt mycket. Och där är ju Kommunal lite unika om man jämför med de andra LO-förbunden till exempel. För vi har ju faktiskt politiker som yttersta arbetsgivare. Så det är väldigt speciellt att i kommuner så har vi ju politiker som styr. Och i regioner har vi också politiker som styr. I kyrkan där vi också organiserar medlemmar har vi politiker som styr. Och från statligt håll, alltså i riksdagen, så är det ju också väldigt mycket som styr hur det ser ute i både kommuner och regioner och sådär, men också hur arbetsmarknaden och hur liksom lagar och annat stiftas som berör oss väldigt mycket. Så att det vore ju väldigt dumt av oss att inte engagera oss i ett val som betyder så mycket och där det faktiskt är politiker som prioriterar, som bestämmer och som avgör hur våran vardag, hur vårt arbetsliv, men också hur vårt samhälle och fritid ska se ut. Så att det är jätteviktigt, men det är också våran plikt, tycker jag, som förtroendevalda att göra det. För att annars skulle inte vi sköta vårt uppdrag, tycker jag.
Om det finns kommunalare som är aktiva eller skulle vilja vara aktiva, som är intresserade av politik, kan man lära sig om politik genom att vara engagerad i Kommunal? Eller hur lär man sig mer om det? Det är inte så lätt. Vi lärde oss lite grann i skolan, men sen så är det mest TV. Liksom.
Ja, men absolut, det kan man ju absolut göra. Och redan i medlemsutbildningen får man ju reda liksom lite så här arbetarrörelsens historia. För det är ju liksom, det är viktigt att ha den med sig. Alltså hur fick vi det här välfärdssamhället som vi har idag? Och den här svenska modellen som man pratar om, vad är det för någonting egentligen? Så det är liksom grunden, får man mycket redan på medlemsutbildningen. Men sen om man är intresserad av att veta mer så har ju alla avdelningar ute i landet kör så fackligpolitiska grundutbildningar för de som är nyfikna, intresserade, skulle vilja veta mer, kanske till och med vilja engagera sig lite politiskt. Och mitt tips är att bara höra av sig till sektionen. De kommer bli superglada om det är en medlem som ringer och säger jag skulle vilja veta mer om politik eller jag skulle vilja engagera mig politiskt. Så kommer de att guida er rätt och hjälpa er med det. Helt övertygad om.
Är det viktigt att det finns kommunalare i politiken?
Det är jätteviktigt. Vi behöver fler kommunalare, vi behöver fler fackliga överhuvudtaget i politiken. Men vi behöver fler kommunalare som faktiskt vet vad det är man pratar om. Så det inte är någon som pratar om någonting som man kanske har hört eller läst, utan någon som faktiskt har varit i det själv. och som får upp de här viktiga frågorna högt på dagordningen och som förstår vad det innebär att jobba på med i minutstyrning eller jobba med delade turer eller att inte få några betalda arbetsskor och alla de här delarna. Det, är liksom, det blir en helt annan känsla och trovärdighet om man driver det som politiker och man själv har erfarenhet av det. Så att, det är jätte, jätteviktigt.
Ja, och där är ju lite samma sak att om inte vi gör det, ja då blir det någon annan som gör det. Kanske någon som aldrig har jobbat under de villkoren och därför inte har någon koll. Och då kanske det inte blir så lika bra förslag som det hade blivit om det hade varit en kommunalare med och bestämt.
Nej, men precis. Alla har ju olika intressen och olika erfarenheter och bakgrund. Och man driver ju det som ligger en själv närmast oftast. Så har man själv inte varit med om att jobba i våra i välfärden och i våra yrkesområden, då kommer man ju lyfta andra frågor som man själv tycker är viktigt och som man själv har kunskap om. Så det är ja, väldigt viktigt.
Och dubbelt viktigt också för Kommunal som både, eftersom politikerna både är arbetsgivare men också för att de politiska besluten som tas i riksdag till exempel och lagar och sådär påverkar oss på arbetsmarknaden. Så extra viktigt med kommunalare i politiken blir en uppmaning då till kommunalarna som lyssnar här.
Yes.
Framtiden nu när kongressen precis har lagt sig. Vad ser du för både kanske förhoppningar och utmaningar? Liksom, hur ser du på framtiden från nu och en kongressperiod framåt kanske?
Mm. Ja, det är 3 år nu då. Jag ser jättemycket fram emot att få komma igång med det arbetet som vi har framför oss. Kongressen har ju slagit fast en massa viktiga saker som vi ska nu fokusera på under de här åren. Nu närmast är det ju då som vi har pratat om valet. Och där har ju vi vår fackliga valrörelse där vi driver fackliga frågor som är viktiga och relevanta för medlemmarna. Det handlar bland annat om att investera mer i välfärden. Att det ska vara långsiktiga och pricksäkra investeringar som verkligen går till välfärden. Inte som de har gjort nu senast, lagts på hög eller prioriteras på annat. Utan de ska faktiskt gå dit de ska. Och då framförallt att höja bemanningen. Och där kräver vi ju nationella bemanningsriktlinjer för att vi ser att det inte är hållbart med den här kroniska underbemanningen som finns nu. Och att vi måste bort från den här marknadsstyrningen. Det måste bli mer ordning och reda i välfärden. Det ska inte finnas massa konsulter och annat som inne. Utan det är bort med minutstyrningen, bort med delade turer och låt dem som kan och vet vara med och organisera arbetet i välfärden. Och sen så kräver vi också att bort med karensavdraget. Och det är en jätteviktig fråga där det är ett enormt stort engagemang bland medlemmarna. Vi har faktiskt aldrig varit med om ett lika stort engagemang i någon enskild politisk fråga. Så att den har ju vi lovat och den ska vi driva ända tills karensavdraget är borta. Helt och hållet för alla. Och först och främst fram till valet och hoppas på att politikerna lyssnar, tar till sig det här. Och annars kommer vi fortsätta. Och de här frågorna är ju liksom inte något som bara sker nu inför valet och sen är vi liksom klar med det. Utan det här kommer ju vara ett långsiktigt fortsatt arbete också. Att jobba med att flytta fram våra positioner i de här frågorna för att, så att det verkligen börjar bli skillnad. För det kan jag känna en frustration kring att vi gör väldigt mycket. Vi tar plats, vi syns och hörs i samhällsdebatten och så. Men det märks ju för lite ute på arbetsplatserna. Man jobbar fortfarande i underbemanning på ohälsosamma scheman och allt det här. Och många visstidsanställningar. Så att det måste till konkreta förändringar. Och det hoppas jag verkligen att vi kan ta steg mot att kunna liksom börja checka av några viktiga frågor och känna att det här har vi faktiskt lyckats gjort förbättringar som blir konkreta i vardagen för medlemmarna. Men som sagt, det är mycket på kongressen som bland annat blev det beslut om att vi ska verka för 30 timmars vecka. Så det är också någonting vi behöver lägga upp ett arbete för och jobba liksom strategiskt med nu. Så att det finns mycket att jobba med och ta tur med. Men framförallt så känner jag att vi behöver ju stärka föreningen. Stärka liksom hela Kommunal. så att vi blir fler medlemmar, vi blir fler fackliga ombud på arbetsplatsen, men också att alla liksom verkligen känner att de har en viktig del i våran fackförening och att alla gör det här tillsammans, oavsett om man är medlem, om man är ett arbetsplatsombud eller om man är facklig företrädare på en sektion eller om man är anställd som ombudsman eller vem man nu är, förbundsordförande, så gör vi allt det här tillsammans som ett lag och vi vill framåt gemensamt. Så det är, jag ser fram emot att göra det här tillsammans med alla andra fantastiska företrädare i Kommunal.
Det låter som att ni har en spännande framtid framför er. Och det är ju inte bara er framtid, därför att det är ju allas vår framtid för kommunalarna. Ni är ju, ja, det gjordes en sång av en känd artist som heter Timbuktu till ert 100-årsjubileum har jag för mig, som beskrev Kommunal som ekrarna i samhällshjulet och oljan i maskineriet, det vill säga ni som i princip får hela samhället att faktiskt gå runt. Jag blir alltid lite tårögd när jag tänker på det, för att jag tycker det beskriver så väl att man förväntar sig hela tiden att kommunalarna ska finnas där och få allting att snurra, och så gör man det och knyter näven lite eftersom man vet att det drabbar tredje man om man skulle liksom säga ifrån. Men samtidigt så finns det en bred opinion för att välfärdsarbetarna faktiskt ska ha bättre villkor, och ändå så går man på de här villkoren fortfarande. Så jag förstår att det är frustrerande.
Mm. Och den där sången, den spelades faktiskt nu också på kongressen, lite så här i pauserna. Så jag tror man kan leta på YouTube, Den osynliga handen tror jag den heter, med Timbuktu. Lyssna gärna på den, den är fantastisk.
Vi kan länka den också till det här avsnittet, för den är fantastisk. Jag lyssnar på den och har med den på utbildningar och så.
Ja, nej, men precis det du säger, sluta knyta näven i fickan och faktiskt... Vi behöver bli mer förbannade, gå från den här frustrationen och uppgivenheten till att faktiskt bli förbannad och göra någonting åt det. Och det är jäkligt svårt när vi jobbar i de yrken vi gör, för vi kan inte bara, ibland hör man, ja, men det här skulle man aldrig acceptera på en mansdominerad arbetsplats eller inom industrin. Nej, för där kan man kanske stänga av en maskin och gå därifrån. Mm. Det kan inte vi. Men vi måste ändå agera på andra sätt. Vi ska inte ta skit. Vi ska säga ifrån. Och vi måste då organisera oss och göra det på andra sätt. Men vi ska liksom inte acceptera att det ser ut som det gör och att arbetsmiljön är så pass dålig så att faktiskt många inte orkar jobba kvar i de här otroligt viktiga jobben. Vi ska ju få fler kollegor framåt, inte färre. Så att, ja, inte knyta näven i fickan, utan sträck upp den i luften och så organisera sig och göra någonting åt det. Inte ta skit helt enkelt.
Bli medlemmar, gå en medlemsutbildning, kontakta sektionen och kom med oss i kampen helt enkelt.
Jajamän. Bra.
Ja, det låter helt fantastiskt. Om du får en sista sak att säga till medlemmarna i Kommunal här ute innan vi avrundar för dagen, vad skulle det vara?
Alla medlemmar i Kommunal som lyssnar, jag hoppas verkligen att ni tar med er det här med att gå en medlemsutbildning och också uppmana alla era kollegor, att, om de inte är medlemmar, att bli det. För det är så otroligt viktigt. Vi måste hålla ihop, vi måste organisera oss om vi vill göra skillnad. Det är faktiskt rent krasst så. Och det är när det är som tuffast och jobbigast, när man känner att jag kommer inte orka gå på något möte efter jobbet. För jag fattar att det känns så. Man vill bara hem och träffa familjen eller lägga sig på soffan. För det är så tufft och stressigt ute. Men det är då som vi ändå måste samla, vi måste ena oss, vi måste snacka ihop oss och komma överens om vad är det vi vill förändra och lägga upp en strategi för det. Och så tar vi hjälp av varandra och gör det ihop. För det är då vi faktiskt kan göra skillnad, och vi har sett att det går. Det finns ju massa bra exempel på det. Massa fackliga segrar som vi försöker förmedla ut så att det kan inspirera fler. Så ta hjälp av sektionen, precis som du sa, Malin. De är jätteglada över att det finns medlemmar och ombud där ute som vill engagera sig, och så kan man göra det tillsammans och gå flera arbetsplatser ihop och driver samma sak. Då blir det ju enorm kraft. Tänk på att vi är över 500 000 medlemmar. Det är en enorm kraft och vilken styrka. Så när vi gör det här ihop, då är det inte mycket som kommer kunna hindra oss.
Tusen tack Malin för att du ville vara med i Löftet podcast.
Tack så jättemycket.
Grattis igen och stort lycka till med den här kongressperioden.
Tack.
Löftet podcast.